En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, vi går igenom alla de allsvenska lagen inför den stundande premiären och nu har det blivit dags för ett lag i högform, IFK Göteborg. Pontus Wernbloom och Simon Bank, det är glatt i Göteborgsläget.
Ja, vi håller väl på att boka kotege och sånt där för SM-guldet här senare i höst. Det är känslan nu i alla fall på stan. Det var länge sedan man såg så många leenden i Göteborg, det kan jag säga.
Vilken otrolig dag det blev. Första vårdagen, det var sol, det var 4-0 mot Bayern. Du var där?
Jag var där och det kändes ju liksom, alltså det var som att åka tidsmaskin ju. Jag skrev att det var en avsparkstid 1983, för det var lite den känslan. Ullevi, kring krokarna dit, det är blåvitt och halvstukade tröjor överallt på stan. Solen skiner, Torbjörn hade namnsdag. Det var allting var som förr. Och sen får de emot hur mycket den matchen lite gratis av Hammarby och ta för sig med en väldigt spännande, gedigen, lovande trupp som de har. Och känslan i Göteborg att alla njuter, alla passar på att njuta för att man har inte fått njuta på så länge. Så nu, det var tre raka matcher, tre raka vinster före den här matchen. Nu går vi till Ullevi och mår bra. Och så får det ytterligare förstärkning. Så ja, de mår väldigt, väldigt bra just nu.
Vad är det som har hänt på planen då? Vad är det som stämmer så bra?
Ja, den som vet det. Det känns som att, jag vet inte, de har fått ihop gänget på ett sätt som jag tyckte framförallt det syntes mot Hammarby. Att det har saknats jättemånga år, det här med att alla är där. Alltså de är där för varandra och det kan låta väldigt alltså, så här, banalt och fjantigt när jag säger det. Att liksom, det är det som skiljer, gubbarna vill lite mer. Men ofta så handlar det om att vinna sin duell mot sin gubbe. Alltså 12 vinner mot sin, helt plötsligt är Gurra vinner mot sin. Och så liksom smittar det av sig på hela laget. Och jag tror mycket det här har att göra med tränarna. Dels har de ju gett dem instruktioner om, alltså rätt så enkla, det här behöver du tänka på hur de spelar upp och sådär, så de är rätt trygga i det. Men sen framförallt så har de fått ihop gänget här och de kör ju, alltså Fänger och stångas hela matchen. Jag har inte sett en forward hålla på så sedan Mackanberg. Markovic, en galen revival som vi nog inte, jag kan inte minnas att man har sett den typen av att de blir placerade i en frysbox och kom upp därifrån. Och återigen, det börjar bakifrån. Gurra och Erlingmark springer med bröstkorgar nu som liksom räcker från egen målvakt och över mittplan. Och det smittar av sig på de här unga ytterbackarna som flyger fram och ett innermittfält som är plötsligt börjar spela tiki-taka blandat då med att vinna dueller. Så att hela laget, alltså sammansättningen, det känns som att de har kul ihop och att de kämpar och sliter för varandra. Det är liksom det bottnar och fotboll är ju rätt så mycket så. Nu har vi ju alla Rydströms och Guardiola och allt det här med hur man tar sig ur press och hur fotbollen förändras när man fick spela i straffar. Det är en duellsport och det är hur mycket du springer som kommer att avgöra i slutändan. Alla är ungefär lika duktiga tekniskt, men det är liksom där du börjar, där vinner dueller och där har de ju börjat i år och det tycker man ser.
Det stora snacksen blev ju såklart Markovic. Hur imponerad är du av psyket att ta sig tillbaka på det viset?
Ja, men det är jättehäftigt och alltså, känslan som man har med Markovic är inte att han är en galen jävel med någon sorts medfött järnpsyke eller stålpsyke. Så att han, jag tycker han känns som en ganska mild, snäll, försiktig kille liksom, som väl mådde otroligt dåligt. Och någonstans på vägen bara intalar sig själv att jag ska försöka, jag ska ge det en sista möjlighet. Och jag tror att från Billborn och Jakob Björklund så var det nog också så att ja, men, vi får lite se. Liksom. Och så visar han att han förtjänar chansen. Och det som jag tycker är intressant med honom mot Hammarby speciellt så att man ser att den totala koncentrationen i varje ögonblick, liksom, touchen, han slarvar inte med någonting. Avsluten är så oerhört koncentrerade. Det är inga jättesvåra avslut, men han gör det bara, han genomför det så oerhört koncentrerat, fokuserat, fixerat. Så är det ju jättehäftigt och det är ju, jag tror att alla gläds ju med den sortens spelare som blev så illa behandlad.
I slutet av förra säsongen så pratade vi lite om Gustav Svensson och var lite så. Han börjar bli till åren. Mm. Är det liksom, hur länge blir han kvar? Och så är han liksom typ på sin peak nu, eller?
Ja, det tror jag väl kanske inte. Men han håller ju väldigt hög nivå fortfarande. Mm. Peak är väl taskigt och med tanke på vad han har gjort i sin karriär. Så. Men absolut, han håller fortfarande hög nivå. Tycker tillsammans med Erlingmark att de är rätt stabila där bak. Däremot så tyckte jag att det såg ut som att han hade lite problem med djupledsspelet när de mötte Djurgården uppe på plastgräset. Djurgården hade ett par stycken och stack in den bakom. Blåvitt kom fel i sin press. och sådär. Stod lite högt med backlinjen, och det var det även förra året när de försökte spela till en början. Stod väldigt högt med den backlinjen, märkte efter halvan så här, där kan vi inte stå med våra mittbackar. Och jag tror att många lag faktiskt kommer att kunna såra Blåvitt ifall de spelar så högt med sin backlinje. För det är ju det de har emot sig, liksom, ja, när bollen kommer i klassiska bakrummet, att springa baklänges är inte roligt för dem, men framåt är de fortfarande extremt duktiga.
Är man liksom ute ur stormen här nu då? Är man på andra sidan?
Ja, alltså förhoppningsvis från en 13:e plats då. Får man alla hoppas. Sen är det så här, jag tycker att det finns ett annat svung kring hela laget. Återigen, de har en spelidé som alla har köpt in på. De har spelare på platserna framförallt. Man lyckades sno åt sig Jagne från Mjällby för 5 miljoner. Jag vet inte, den tror jag kan komma och bita Mjällby arslet ordentligt. För det är ju en sån där gubbe att... Jag tror inte man kan tämja en sån spelare, för man säger att han är överallt och ingenstans. Men jag tror att man liksom ska låta han vara det. Och så har du den här tråkiga jävla krusen i mitten som bara ligger där och låter han springa runt där. Och jag vet, det tar rätt mycket kraft att bara ligga där i mitten. Men håller du det där och liksom låter han springa iväg på sina äventyr tillsammans med Pascal, då löser de rätt mycket av offensiv och även defensiven åt dig. Så att jag tycker att de har hittat rätt även i positionerna, liksom så här att vilka spelare man har. Pascal är liksom hjärnan och den känsliga foten. Jagnan är överallt och Kruse är den tråkiga. Jag tycker att mittfältet ser också bra ut. Jag tror att den här 13:e platsen är, det kommer inte hända i år i alla fall, det tror jag verkligen inte.
Det är en sak som är spännande också, det är vad det gör med en trupp när de satsar då på Felix Eriksson och Noah Tolf som ytterbackar. En 19-åring, 20-åring, oprövade, får förtroendet, går in, är väldigt bra. Jättekul för dem. Men det betyder också att du har typ Bager och Tronsen på bänken, vilket är en väldigt bra bänk. Det normala att göra i en klubb som IFK Göteborg, eller har varit så här traditionellt, att du har Eriksson och Tolf på bänken.
Ja.
Oprövade, unga, kan vi lita på de här, nu börjar det blåsa lite grann, vi ska in med något nytt. Nej, kanske inte, de blir kvar på bänken. Och så har du två stycken då äldre, trygga, okej, ytterbackar. Det är en dålig bänk att ha med Eriksson och Tolf på bänken. Mm. Det är en väldigt, väldigt bra bänk att ha med Tronsen och Bager till exempel på bänken. Mm. Så det är effekten du får när du vågar satsa ungt, att du får också en truppdynamik som är mycket, mycket mer intressant och säker.
Och sen är ju, men det kan ju också vara lite varningsflagg på den, i och med att just nu är det okej att sitta på den bänken. Ser de sitta där då i omgång 15, Bager, Santos, Tronsen, börjar det gnisslas, vad händer då med dynamiken i omklädningsrummet framförallt, som jag ibland kan tycka det kan bli lite jobbigt. Nu gäller det ju då att Tolf och Eriksson fortsätter sin utveckling, för då kommer de inte kunna säga någonting. Men börjar det hända att det börjar gnissla lite sämre prestationer, ska man då byta? Förhoppningsvis så håller Billborn fast vid de här killarna, för de har visat att de håller en väldigt hög nivå. De kommer få ha sin ups and downs, men att de också får ha det, så att man liksom inte bara kastar dem direkt, liksom börjar gå lite nerför, vilket det brukar göra för unga spelare.
En annan bänkfråga är ju målvaktsfrågan där. Vem ska sitta på bänken och vem ska stå? Nu när Pontus Dahlberg är tillbaka, ska Bishis här sitta då, eller vad tycker ni?
Alltså de ska ju skifta i kuppen, det har de sagt. Så det är Bishis här som kommer stå mot Malmö FF i semifinalen. Det där är ju så att säga en utmaning. Det är en sån, den sortens match som kan, att du kan ta tröjan eller förlora den. Gör du en heroisk insats mot Malmö på bortaplan, så då är du svårpetad. Men så här långt, jag skulle säga att Pontus Dahlberg kanske är steget före. Bishis Haris självmål, halva självmål mot Djurgården där, som ju i en normal match kostar dem avancemanget. Det är sånt där, det kan nog kosta.
Men i kuppen nu, testet då, den som gör det bäst får stå i Allsvenskan, eller hur tror ni det kommer fortsätta att vara?
Känslan är ju att det är det de har gjort, sen vet jag inte. Jag vet inte om Elis står på söndag. Jag vet faktiskt, någon gång måste de ju ta det här beslutet, och jag tycker att de har skjutit det fram. Nu är det ju jobbigt för dem helt plötsligt att okej, nu måste vi faktiskt välja en, och en kommer ju bli jättebesviken, och hur tacklar den det? Jag har landat i någonstans att först, jag har ju varit Elis hela vägen, för jag tycker att man ska rida på honom, köra honom. Dahlberg var ju köpt som en etta och har definitivt betalt som en etta, och det hade ju inte Blåvitt kanske råd med förut. Och det har landat lite goa kulor på kontot, så nu har man ju faktiskt råd med det. Och en målvakt, jag hoppas att de kör så här då. Man kör Elis till sommaren. gör er av med honom. Och så har ni gjort er av med problemet. Och så köper du in den här rökande, halvtjocka andra målvakten som är en god gubbe. Och så ställer du Dahlberg i det målet. Och så kommer allting vara fred och fröjd. För att Dahlberg har betalt för att vara en topp 5-målvakt allsvenska. Jag tror att han kan vara det. Även kanske 10 år framöver för Blåvitt. Elis, ja, man får inte så mycket pengar för en målvakt. Så bara bli av med det problemet. Så jag tycker att det är ett problem att ha två bra målvakter alltså. Jag tycker verkligen det.
En annan nyhet är ju att Jesper Jansson har kommit in i klubben. Vad tror ni att han kan göra i sin nya roll?
Nej, men det är alltså Jesper Jansson kan ju... han kan göra mycket. Det är, alltså det är, ingen kan ifrågasätta att en väldigt kompetent sportchef. Han var med och byggde upp Hammarby. Historieskrivning efteråt har ju kommit till att som att han har uppfunnit hjulet de senaste 2 åren. Vi vet inte riktigt köpet när Jesper Jansson har haft mycket att göra med det. Att sätta en vettig truppstruktur, att göra en vettiga rekryteringar för Hammarby. Han har en bra telefon och kan ha ett bra arbetssätt. Och gud ska veta, Blåvitt har behövt liksom en förstärkning på positionen. Så jag tror att det kommer funka bra. Sen så är det ju överraskande när Billborn och Jocke Björklund säger att det här var nyheter för oss. Vi fick veta en kvartast innan det blev offentligt. Det, med tanke på att de har sin historik så hade man, det hade varit rimligt kanske att fråga dem hur ser ni på den här smålänningen?
Även om det liksom har lugnat ner sig i Blåvitt så är det fortsatt så lite reality show på det viset.
Ja, kommunikationen har jag väl inte varit helt nöjd med liksom, alltså det här med att just sådana grejer har ju varit väldigt mycket kring Blåvitt de senaste åren. Jag hoppas ju att man kollar av med de som faktiskt känner Jesper om är det här en bra kille. Alltså du vet lite den där känslan, är han duktig på det han gör innan man bara går och anställer någon. Mm. Men hans CV är ju någonting som jag tycker att Blåvitt behövde. Man har han i Stille, man har Oskar Wendt under Stille som sportchef och assisterande sportchef. Och att ha någon med den erfarenheten och som vet hur det fungerar. Sen att Jesper Jansson inte vill åka på scoutingresa till Afrika och så länge skicka Oskar. Det är hans jobb som assisterande sportchef istället, så får han sätta upp strukturerna. Det tror jag kommer bli jättebra. Och framförallt att han har, att de kan lära sig av honom innan de är helt självgående, Stiller och Wendt.
Jag tror också att det är så här, över tid att IFK Göteborg behöver också komma bort ifrån att nu det här att det är halvincestuöst, att vi plockar upp de som har varit här, de som har blåvitt tänket, de som är liksom uppfödda på pyttepanna på kamratgården. Man måste kanske bryta av med det lite grann. Och Jesper Jansson är inte en han har inte blåvitt ränder närmast hjärtat, och det tror jag kan vara bra för IFK Göteborg.
Det enda historiskt då, som han kanske har fått lite kritik för, är väl att det kan dra iväg prismässigt. Finns den liksom ekonomin där för han att shoppa loss?
Ja, jag tror inte att det är han som ska shoppa loss. Han kommer väl liksom återigen att sätta upp de här strukturerna för vad det är man ska köpa för typ av spelare. Sen får nog Hannes Oskar sprätta pengarna som styrelsen någonstans sätter budgeten för. Så att jag tror att det kan vara lugnt sen. Fan, de har ju pengar, måste ju någonstans, vill man öka så får man väl köpa. Så hoppas jag också att man köper kvalitet. Hittills har det ju sett bra ut med de rekryteringar vi har gjort nu, men jag har ju varit lite skeptisk att man köper spelare i den prisklassen. Jag är ju hellre en big splash och inte så många då, och satsar på unga spelare utöver det då. Men hittills, jag kommer hylla dem så länge de här spelarna som de har köpt in har gjort det bra, så att det... Och hoppas att de håller någorlunda lädret så att det inte handlar om ekonomisk kris här efter 2 år.
Mm. I allsvenska premiären då så blir det återigen Bayern. En liten repris på cupmötet. Hur tror ni kommer se ut? Har de Bayern gjort sin läxa efter detta? Eller kommer det se något liknande ut?
Nej, jag tror att det kommer se väsensskilt ut. Dels för att det är konstgräs, vilket gör en stor skillnad. Alltså det som du var inne på med när de mötte Djurgården borta. Att de fick lite problem med sin höga backlinje. Sen så kommer Hammarby inte spela den matchen med falsk nia och en väldigt så här konstig startelva som det var nu. Jag tyckte man såg så här första 10 efter paus när Erabi kommer in. Då blir det lite problematiskt för Erling Mark och Gustav Svensson. Så ett helt annat Hammarby. Förmodligen ungefär samma Blåvitt, men ett helt annat Hammarby och en helt annan uppgift för Blåvitt.
Mm. Och så vill jag ju att ni avslutar med att tippa. Hur går det för Blåvitt då? Vad blir det för placering 2025?
Jag har satt dem som 6a. Det är ett jäkla hopp ifrån 13 plats, men rätt mycket också på vad jag tror om de andra lagen. Jag tror att många lag har blivit sämre, medan Blåvitt är ett av få lag egentligen som jag tycker har tagit steg och blivit bättre.
Ja, min känsla är att få Blåvitt träff, så de kan vara ännu högre upp än jag har satt dem. Men jag har dem som 8, och det är ju ett utvecklingssteg, och det ska man som förening i princip vara nöjd med 2025.
Mycket bra, tack för det. Och tack till er som har tittat. Om ni inte vill missa några nyheter om ert favoritlag så föreslår jag att ni går in på Sportbladet och så följer ni ert lag så får ni allt som publiceras om just dem. Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.